då genom att det sägs, att det förkunnas så som intellektuellt innehåll också, men också som kraft faktiskt. Alltså det är ord som både är till för hjärnan, som ju finns någonstans, men också, jag tror förståndet är någon sorts kombination mellan tänkande och hjärta, känsla, mellan tanke och känsla, men jag tror inte förståndet bara kan vara intellektuellt, och jag tror inte att känslan bara kan vara känsla, utan det måste kopplas till förstånd. Men det här ordet om Jesus, evangelium, det är en skapande kraft. Det skapar. Och det är så att vi måste säga de här orden. Alltså, tron kommer av predikan och predikan kommer av Guds ord. Vad säger det oss? Jo, det säger oss att om det här ska ske med oss och med andra som vi då vill nå, att det blir ett nytt liv som är starkt nog att dra en människa ur någonting som har hållit dem fast. Ska det kunna bli så starkt, så måste det till Guds kraft som kommer genom predikan. Det vill säga att det räcker inte med socialt arbete. Det som vi läste här, som du läste, så säger Jesus de här föga uppmuntrande orden när det gäller social välfärd, att de fattiga har ni alltid bland er. Det låter ju inte så där jättepositivt. Jesus borde ju ha sagt istället att om ni nu sköter er och väljer rätt parti, så kommer vi att avskaffa fattigdom. Säger han inte. Så det kommer alltid finnas problem. Kommer alltid finnas människor med behov. Till och med där det absolut inte skulle behövas, därför att människan helt enkelt är dum. Helt enkelt är knäpp. Helt enkelt lever i mörker och inte fattar vad som är bra och vad som är dåligt. Eller man kanske förstår det, men man har gett upp att kämpa för att man hela tiden rasar in i det som är dåligt. Ger efter för frestelse, ger efter för vrede, ger efter för våld, ger efter för stolthet. Kan inte förlåta till exempel. Vi ser det här överallt i världen. Så det räcker inte med i Berlin. Det räcker inte med att vi är snälla. Alltså jag tror vi är jättesnälla. Åtminstone mina medarbetare är jättesnälla. Och likadant i Hamburg. Det räcker inte att vi går där bland prostituerade och är snälla. Och tycker om dem. För det gör vi. Och vi vill vara snälla. Och vi hjälper till där vi kan. Men det är Guds ord som kommer att göra det som Gud vill ska bli gjort. Och det som motsvarar de behov som finns där. För vad hjälper det om du har vunnit hela världen och förlorar din själ? Vad hjälper det om vi hjälper människor till ett värdigt liv som vi kallar värdigt, och att man ska ha en viss standard? Och så kallar vi det att det är ett värdigt liv efter våra premisser, vad som är ett värdigt liv. Vad hjälper det om vi lyckas med att fixa det för väldigt många människor och så går de evigt förlorade? Och jag tror ju att folk nöjer sig inte med materiell välfärd. Människan vill alltid ha mer än det som kan köpas för pengar. Och så försöker man då köpa mer pengar, försöker man då köpa kärlek, som till exempel i Hamburg där vi har kontakt med många prostituerade och hallickarna bakom scenen så att säga. Och så säger ju tjejerna där, de säger så här att nej, men vi säljer inte kärlek, vi säljer sex. Och det tycker jag är väldigt ärligt sagt. Det är till och med bra sagt. Alltså det är inte bra, men det är bra sagt. Alltså, det sätter fingret på punkten. Ja, de säljer sex, inget annat. Därmed är allting sagt om det, så att säga. Och då hakar ju vi på, och då säger vi så här då, att, ja men exakt. Och vi är här för kärlekens skull. Så vi är inte här för att hålla på och prata om det ens. Vi är här för kärlekens skull. Och den kan inte du köpa och den kan inte jag sälja. Kärleken är någonting som Gud ger. Och som vi har och vi kan ge. Kärleken, om vi försöker köpa kärlek, så kommer vi alltid att komma fel. Och vårt budskap är att Jesus har kommit för kärlekens skull. Det var en av tjejerna där som heter Mira. Ni kan tänka på att be för oss i era bönemöten, för att det är en väldigt andlig kamp i det här, som ni kanske förstår. Det, att det finns någon som vill hålla fast människor i någonting som är skadligt och destruktivt för dem. Och om de förstår det själva eller inte, det har inte med saken att göra. Men det vet Gud och det vet vi. Och det är krafter som jag tror vi bara kan möta med bön. Det är andliga saker som Gud med sin nåd griper in när tiden är inne. Men i alla fall så kom vi med fika och vi delade ut fika. Det handlar ju om mission, och mission är ju logistik. Alltså missionens logistik handlar ju om att då, det handlar om fysiskt att man tar sig till en plats. Och det är så att säga ödet för oss missionärer. Vi kan inte bortse från den fysiska förflyttningslogistiken. Det räcker inte att vi har ett budskap. Det räcker inte att nå människor, att vi sitter hemma i vår kammare och läser upp ett budskap. Vi måste fysiskt ta oss till människorna där de finns så att vi kan tala om för dem. Eller hur? Och ofta räcker det inte ens med media, eftersom de kan inte ta riktigt på en skärm. Så här. Alltså det kommer inte över någon mänsklig värme på samma sätt som det gör när det står någon livslevande framför dem och säger: du vet att Gud älskar dig. Och jag har tagit mig hit genom hur trassliga resor som helst, ända från norra Sverige med en trasig bil hela vägen ner hit. Och nu har jag ingen kraft kvar, jag är helt slut. Och nu när jag är här och försöker berätta evangelium för dig, så är jag så slut så jag vet inte ens vad jag ska säga. Men det ska du veta, att Jesus älskar dig. Så. Missionärens öde är att du håller på att krångla så mycket med förberedelser och med pengainsamlingar och sånt, så att när du äntligen kommer till skott är du för trött för att skjuta, så att säga. Alltså, jag har upplevt det många gånger att det är så mycket logistik. Men Gud vill ha det så. Hur var det med Paulus? En gång när jag höll på och gnällde inför Herren, för jag är inte sån att jag inte gnäller. Alltid, alltså jag gnäller inte på gudstjänster. Jag tar de delarna ensam med Gud. Och då var det just det här med resegud, alltså kan det inte bli lite bekvämare? Och vet ni vad Gud sa då? När jag säger att Gud sa, då menar inte jag att han sa det i mitt öra, utan då kommer såna här tankar upp som jag förstår, att för de är så kloka och förståndiga och så levande så de kan inte komma från mig. Så, och då förstår jag att det är Gud. Så då bara pekar han liksom på Paulus. Ja, hur var det med chefsbrotten som Paulus fick uppleva? Hur var det med alla tröttande vandringar? Och så ibland kan Jesus säga att jag gick en hel dag, jag var tvungen att sätta mig ner vid en brunn. Och jag var törstig, jag fick till och med be den här kvinnan att ge mig någonting att dricka. För jag var så trött. Är ni med? Så det är en förmån att få bli trött för att man vill tjäna Gud. Är det inte så? Tänk att vi får bli trötta, inte för att vi liksom har gjort något fel eller för att vi vill någonting som uppnå någonting som inte Gud vill, utan vi får bli, för hans skull får vi ge vår energi. Och så är det. Så jag tänkte berätta lite grann, och innan jag visar lite bilder bara be en bön, men också säga det att det är viktigt att du och jag kommer över på segersidan. Ni vet, Jesus lever. Har ni tänkt på det? Jesus lever. Han lever. Han är densamma idag. Det kan betyda allt möjligt. Men det betyder aldrig någonting negativt för oss när vi går ut i tro på att han lever. Vi behöver komma över på segersidan. Och segersidan betyder inte att livet blir lätt, utan betyder att det som vi har som uppdrag att uträtta, det segrar. Även om vi mår dåligt, även om vi blir trötta, även om vi gör misstag, även om spelar ingen roll. Jesus, han blev firad när han gick in i Jerusalem för att sedan dö på ett kors. I allt det så segrade evangelium. I allt det så segrade Gud. Gud förlorade inte på korset. Lika lite som du och jag förlorar när vi tar på oss vårt kors. Som ser ut som att vi skulle förlora. Därför att det ser ut som ett minus. Att vi förlorar ett jobb för att vi vill följa Gud. Eller vi förlorar en anställning för att vi inte vill vara oärliga. Eller vi förlorar en partner som inte vill följa oss. Eller vad som helst. Eller följa Jesus. Så ska vi be om att det blir ett segermöte idag. Ska vi göra det? Det kan det bli för varenda en av oss. Du kan bli segrare idag. Genom att se det här, ta emot det. Jesus lever. Jesus lever i ditt liv. Du behöver inte acceptera allting som du står i just nu. Kom med på den riktningen. Och seger är ofta inte en position som är fullkomlig i sin verklighet, utan det är en riktning mot ett liv som är verkligt tillsammans med Gud. Så att om du står i svårigheter som du inte kan övervinna, begär, behov, trassel som du har ställt till med, tänk att Gud kan lösa dig från det. Men det är inte din position i det nu som bestämmer om du är segrare. Du är segrare när du säger att jag vill gå den här vägen. Jag vill gå Jesu väg nu. Och du får ta hand om det där. Och jag vill gå din väg. Jesus, tack att vi får vara här idag och tala om dig och tala om vad du kan och vad du gör, Jesus. Herre, bara hjälp mig att säga det jag ska säga och hålla tyst om det som jag inte ska säga. I Jesu namn. Amen. Innan vi tittar på bilderna tänkte jag, du kan sätta upp första bilden i för sig. Det står så här i andra Korinthierbrevet 2. Men lovad var det Gud, och vers 14. Men lovad var det Gud som alltid leder oss i Kristus triumftåg och genom oss överallt sprider välluktande rökelsedoft från kunskapen om honom. Vi är doften om Kristus inför Gud bland dem som blir räddade och bland dem som går förlorade. En dödens doft till död för det senare och en livets doft till liv för det förra. Men vem är då värdig att utföra ett sådant arbete? Vi är ju inte så många andra som bjuder ut Guds ord för egen vinnings skull. Nej, vi förkunnar Kristus oförfalskat inför Gud, utsänd av honom. Amen. Var med i triumftåget. Hur ser ett triumftåg ut? Det är inte ledsna människor som går i ett triumftåg. Vi kan bära på smärta, vi kan bära på det, men det är inte så. Här är ju, ser ni vad det här är för någonting? Ja, precis. Jo, det här är en god vän som jag har träffat som heter Martin Ekholm, och han är avioniker kallas det. Det är alltså elektriker för flygplan. Certifierad, väldigt duktig specialist som jobbar med MAF. Känner till MAF? Missionary Aviation Fellowship. Jag ville ju bli pilot där, men jag hade för dålig syn. Så jag säger det till alla som följer med mig och flyger. Jag kunde inte bli missionsflygare för jag har för dålig syn. Men om du vågar så kan du hänga med. Alltså jag har bra syn. Det är bara det att ett öga, jag tittar ju inte med det dåliga ögat. Jag ser ju ögat som är bra. Jag förstår inte de där bestämmelserna riktigt. I alla fall, han är väldigt duktig. Han hjälpte mig. Cessnan är alltid ett problem. Det är en sån här logistisk grej. Cessnan alltså. Massor med problem, massor med saker jag måste lära mig. Nu gick en avgasventilen, höll på att bränna sönder. Man gör såna här läcktester på cylindrarna för att det är inte bra om motorn stannar i luften. Det är bättre att man gör någonting åt det medan man är på marken. Nu är det inte så farligt om den stannar i luften, för det är ju bara att landa någonstans. Alltså, jag förutsätter att det alltid finns någonstans att landa. Alltså, jag gillar inte att flyga över vatten så här jättelänge. Men så fort, alltså från och med södra Sverige, efter småländska skogarna söderut, är det ju landningsplatser överallt. Det är bara åker och ängar överallt. Så det är ju bara att hålla sig högt nog, stanna motorn. Så då har jag alltid utkik så här, om motorn stannar nu, då kan jag landa där eller där. Men när jag flyger över Norrlandskusten, då finns ingenstans att landa. Så då tittar jag inte ner. Så. I alla fall, jag hade problem med elen på flygplanet. Generatorn laddade inte batteriet. Jag fick köra på radion och transponden och på batteriet som tog slut. och höll på att krångla med det där. Och han hjälpte mig nu väldigt bra. Och det intressanta är just det här hur Guds verk fungerar, vet ni. Så ville jag flyga med det här flygplanet då, runt i Europa, landa på olika städer, i olika städer, i små städer, och så ringa till tidningar och berätta om det jag gör. Och den här flygningen jag gör heter Flight 316. Alltså Flight 316. Gissa vad 316 står för. Ja, precis. Så att alla frågar ju mig, vad betyder det där? Och då brukar jag fråga, har du gått söndagsskolan? Och då är det en del som fattar. Men en del har inte gått söndagsskolan, speciellt i Tyskland inte. Så då kan jag förklara, ja, men det står i Bibeln, ty så älskade Gud världen att han sände sin egen son. Kan jag säga det? De frågar ju. Alltså jag känner mig inte alls påträngande när de frågar. Så är det med det. Men det roliga var i alla fall, en gång så funderade jag när jag flög där vid Berlin och flög över byarna och tittade ner på byarna och brukade be för de här byarna. Gud, se till den här byn och den här lilla staden. Och så skulle jag flyga till Tjeckien och hade med mig biblar till prostituerade i Tjeckien, för då hade mina medarbetare i Berlin tagit över arbetet där, så då hade jag ingenting att göra, trodde jag. Men jag tänkte liksom, ja, men jag gör, då fortsätter jag med det då. Och så var det så stormigt och blåsigt så att jag gick ner på en plats söder om Berlin, för det var så väldigt turbulent. Och så visade det sig att spårhjulshållaren för spårhjulsfjädern som är stål bak på bakpartiet hade brutits av. Så då på grund av det här problemet så blev jag kvar där ett år på den här platsen. Berättade för dem om problemet, att jag hade inga pengar som vanligt. Men om jag får göra det här själv och kan betala lite hyra för hangar, och verkstadschefen hjälper mig och jag får låna deras verktyg och få lite kredit, och så kan jag sopa hangaren, eller jag vet inte. Men i alla fall, på något sätt så gick de med på att jag skulle få reparera flygplanet där själv. Och jag reparerade hela flygplanet. Så vi bytte cylindrar, jag tog loss motorn, bytte massa saker. Vingarna dukade jag om. Och så här, på en plats i en sån här by. Så att flygplanet då stod på marken och var mer eller mindre trasigt. Och på grund av det så nådde jag hela den här byn, hela flygplatsen med evangelium. Tidningen, lokaltidningen kom 3 gånger och skrev om det här som jag håller på med. Prästen där blev intresserad. Vi hade tre eller fyra gudstjänster om det här, omkring det här temat. Någon konsert hade vi också. Vi hade en hangarkonsert, en konsert i hangaren, en gospelkonsert. Vi hade en gudstjänst på en flygdag och så vidare och så vidare. Kontakterna finns fortfarande kvar. Förstår ni vad jag menar? Att det här, att vi tänker att om saker, om vi ska missionera så måste det gå så här riktigt lätt. Det är nästan, jag upplever tvärtom ofta. Att när jag ändå gör det som egentligen är för svårt för mig, jag klarar inte det här. Så jag till och med måste be dem om hjälp som jag vill vinna för Gud. Är ni med? Det händer mycket då. Verkligen. Men man måste vara ganska ödmjuk. Och jag är det ibland. I alla fall så är en jättestor hjälp som jag fick av honom. Tar vi nästa bild, se vad det är. Jo, den här killen här, han heter Gregor. Honom känner jag sedan 20 år i Vangborgen där jag bodde. Han och en kompis, de gick alltid stupfulla och skulle tigga pengar i Berlin förbi min husvagn där jag bodde. Och jag träffade honom för några år sedan på en järnvägsstation. Och han var full och nere, fullständigt färdig. Men han har Jesus tatuerat på ryggen. Alltså Jesus namnet. Han har alltid trott på Jesus. Jag har aldrig betraktat honom som något annat än Guds barn. Hur han än har levt så har det inte varit anledning för mig att misstänka att han lever så för att han är elak. Eller har valt det egentligen. Utan för att han inte har kunnat annat. Så var det, och det var väldigt, nu ser vi glada ut där, men jag grät efteråt för jag tänkte, hur ska det gå för honom? hur ska vi har försökt hjälpa honom flera gånger och han har aldrig orkat liksom ta de här slutgiltiga stegen. Ska vi se nästa bild? Nej, det är videon det där. Ta nästa bild. Det var bild 2. Det är en bild efter den. Den, ja. Och här är han nu för, ja, det är väl kanske 2-3 månader sedan. Han kom alltså till vår rehabiliteringsgård i Berlin, utanför Berlin. Och han, vi trodde alltid att ja, han är väl här någon vecka, 2 veckor. Sen efter en månad så tänkte vi, ja men fint. Kanske han är här några veckor till. Så var han där 2, 3, 4, 5, 6, 7 månader. Lät döpa sig. Och redan i första tiden så slutade han att röka. Alkohol var i vilket fall förbjudet. Och nu är han riktigt, alltså, han tar hand om hönsgården där. Alltså jag menar inte de andra ungdomarna. Utan hönsgården tar hand om. Han är noga, han är så fin. Han är precis så fin som jag trodde att han var. För 20 år sedan. Tänk att det tog 20 år. Hur lång tid, säger vi, får det ta för en människa att komma från A till, vad vet jag. Säger vi att ja, nu ska du bli frälst här och sen imorgon så ska allting vara klart. Och det är viktigt för vårt arbete i Hamburg till exempel. Och jag kommer till det sen. Ska vi ta nästa bild? Eller om det är en video. Ja, har du ljud på den? Det här är ju Berlin då. Det är Pia som hoppar runt där i mitten. Det är hustrun till Jörg då som är ledare. Ja, det här bara lite grann. Alltså det är ju då, vi har 200 barn inskrivna i barnarbetet nu. Och de kommer allihopa från hem som egentligen absolut inte kommer från kyrkor eller så där, utan det är oftast ensamma mammor eller såna här familjehem. Ta nästa bild. Och det här är teamet nu kan man säga som jobbar där i Berlin. Kan ni tänka er? Jag vet inte hur många som, hur länge har ni varit med här? Det är också 20 år. Nej. Ja. Är det? Härligt. För då har ni varit med när det inte fanns någonting. När vi inte hade någonting praktiskt taget. Bara tro liksom. Tänk att ni var med då. Förstår ni att ni har del i det här? Och det här är ju inte, det här är ju teamet. Det här är de som jobbar. Så vi har 4-5 tror jag heltidsanställda där. Är inte det härligt? Den här bussen till exempel. Vi åker och hämtar barn. Och vi har flera små bussar också. Så vi åker och hämtar barnen från de här stora områdena där de bor. Alltså med såna här jättelika höghus som är 200 meter bredare än de höga så att säga. Som är helt otroliga ställen att bo på. Och då är det så att den här tjejen här hon var en av ungdomarna som blev frälst i vårt arbete. Och hon leder arbetet nu i Berlin. Alltså själva Berlinarbetet. Hon kanske är 22-23. Och hon har ett sånt hjärta för alla. Alltså inte bara för barnen, inte bara för ungdomarna. Sen har vi inte så mycket kategori däremellan. Men sen har vi en massa i min ålder, fast det är hemlösa män. Och hon har ett likadant hjärta för dem. Så hon, när hon skjutsade mig till flygplatsen senast så beklagade hon sig över en gubbe då, som inte fattade att han behövde hjälp. Så han inte fattade, jag måste prata med han. Så hon är sträng. Alltså, man vill inte gärna komma på tvärs med henne. Men jag tycker det är härligt. Den här killen här, i täckjackan där, blåa täckjackan. Han berättade att när han var 5 år, då hörde han om Jesus först. Och det var Bengt som berättade, säger han. Så det är länge sedan. Sen hade han ett äventyr i tonåren. Sen är han också med och arbetar nu. Och alla de här är ju yngre än vad jag är, i alla fall. Mycket yngre än vad jag är. Så jag blir lite ledsen ibland när jag kommer till Sverige, så är jag yngst i ett sammanhang. Då tycker jag att det känns konstigt. Eller? Visst måste det vara mer unga. Inte för att det liksom är speciellt, utan för att det är naturligt. Det är de som kommer. De vill att jag ska komma dit och predika ibland i Berlin. Och jag vill komma dit för att höra på dem. För jag tycker det är helt suveränt att jag har fått varit med. Och ni hör det nu, att ni har varit med i ett arbete som då såna här då, som inte skulle ha hört förmodligen om evangelium förut. De står och predikar där. Och bra. Alltså, inte knagglande, inte så här, utan frimodigt, starkt, övertygande. Så kom ner. Hälsa på, se själva, höll jag på att säga. Så tar vi nästa bild. Det här är teamet i Hamburg då. Det är ju lite inte så etablerat som i Berlin, utan vi är ju på gång, så att säga. Så att det är, ja, ni ser ju Frank i mitten där ungefär. Och han är ju pastor nu i Mölln också halvtid. Jobbar 25% på Reeperbahn. Och så Martina som är en medlem i hans församling. Och så Marlene Israelsson som kommer från Norrbyberg. Känner ni till Norrbyberg? Så hon skrev för några år sedan och upplevde att Gud kallade henne. Och nu är hon där sedan ett år och hjälper till. Och hon är en av de här undren, tycker jag. För jag tycker att ett av de största sakerna, förutom att människor blir frälsta, som jag upplever, är när Gud skickar såna här medarbetare som är som utav Gud handplockade. Alltså jag skulle ju aldrig kunna, hur skulle jag skriva en arbetsbeskrivning? Ja, ingenting är klart. Det är väldigt osäkert om vi kan nå någon överhuvudtaget. Vi har nått några, men sen försvann de. Så är du villig att gå i tro? Men vi kan inte garantera någonting. Är du villig att ta ditt kors på dig ungefär? Då är du kvalificerad. Och hon slutade alltså ett jättebra jobb som kemist på Umeå universitetssjukhus. Och gick ut i tro. Och en månad innan hon skulle åka ner, Så fick hon, så att säga, det underhåll som fattades. Det underhållet som fattades. Alltså hon, även om det var mycket lägre lön, så kunde det inte vara hur lite som helst. Men hon gick i tro. Och likadant med Jörg och Pia, som ni såg. Pia som dansade där. Och de andra och den här tjejen. Allihop. Frank också. Hur träffar man någon som Frank? Annat än att det är ett Guds under. Tänk om vi skulle lita mer på att Gud också förser oss med de medarbetare vi behöver. På ett underbart sätt. Vi gör ju vad vi kan. Vi skickar ut förfrågningar, vi tar kontakt och så. Det ska vi göra, Gud vill använda det. Men tänk när det blir så där riktigt 100%igt. Så när jag träffade Frank då för, är det 5 år sedan någonting, och då var jag helt slut, hade jag gått ensam där på Reeperbahn och försökt nå tjejerna där, och det var hopplöst varje gång. Jag ville inte gå dit, men jag visste att Gud ville det, så gick jag dit, fick bra samtal och så här, och så åkte jag hem glad varje kväll. Men varje gång jag skulle dit igen så var det en sån kamp. Och så sa jag till Gud, fastade jag 2 dagar, så sa jag till Gud, Gud, nu måste det hända någonting. För nu, jag kan inte längre nu. Nu har jag gett allt jag hade. Så jag ser ingen fortsättning på det här sättet. Och så skulle jag gå till den där lilla kyrkan som jag brukade gå på till utanför Hamburg i Wedel. Och så tänkte jag, nej, jag vill inte gå. Jag orkar inte gå på gudstjänst. Pastor Bengt, missionär, evangelist, orkar inte gå på gudstjänst. Har ni hört det? När man känner så, vad ska man göra då? Då ska man gå på gudstjänst. Och det visste jag naturligtvis. Och, det var ju, och då tänkte jag, synd att jag visste det. Nu måste jag göra det. Så jag gick på den där gudstjänsten och lyssnade på predikan. Det var bra allting. Allting var fint så, men ändå så tänkte jag, ja Gud, vad ska det här leda? Och så sa Gud, upplevde jag liksom att jag skulle gå och prata med pastorn efteråt och säga som det var. Liksom. Jag behöver någon nu som hjälper mig. Varför är det så svårt att fråga om hjälp egentligen? Varför har jag inte tänkt på det typ innan? Jag hade väl bett om hjälp så, men i alla fall så var det samma sak där. Jag vill inte. Men så gjorde jag det i alla fall. Det är mycket som jag inte vill som jag gör ändå. Sen hur mycket jag borde göra som jag vill. Ibland. I alla fall så gick jag fram och pratade med honom. Och då sa han, ja men Frank här, han har ett hjärta för den här typen av människor. Och så träffade jag Frank då som var helt nere. Han är designer, hade ett företag. Allt var i botten liksom. Som jag också upplevde att jag var. Så vi träffades där på botten. Djupt längst ner liksom. Men ni vet, längst ner så är det ganska fast grund. Så att vi träffades där och kunde mötas där och prata om vad vi hade för visioner. Han följde med, han hade varit på Reeperbahn förut, han följde med. Och han är som en tysk pansarvagn. Så han gick bara fram där och berättade om Jesus för folk liksom. Så vi bad för folk, det blev världens grej. Och han kände att Gud gav tillbaka, genom att vi träffades gav Gud honom tillbaka den här tjänsten som han hade redan haft. Men som han heller inte hade orkat fullfölja. Och det fortsätter nu. Så nu har vi kontakt med jag tror det är 35 människor på Reeperbahn, prostituerade och kriminella gäng, dörrvakter. Och vi ber för många. Och här kommer det här. Hur ser vår församling ut där? Säger inte Jesus att prostituerade och skatteindrivare kommer först in i Guds rike före de här fromma fariserna? Tänk att han säger det. Har vi realiserat vad det egentligen, vad är konsekvensen för mig nu i vårt arbete? För vi har alltså bett med många av de här flickorna. Och de tror på Jesus. Och vi har bett med många av kriminella killar. Och då talar jag om kriminalitet, inte om småtjuvar. I och för sig det är inte bra det heller. Men det är inte det jag pratar om. Men jag ska inte gå in på det. Men i alla fall så hur långt som den här Greger går. Hur långt är avståndet från att jag berättar om Jesus till en människa som tar emot Jesus, vill tro på Jesus, men kommer inte loss ur sitt liv? Kan jag räkna den människan som tillhörande Jesus? Det är sådana intressanta frågor som jag sysslar med. Och jag tycker det är, svaret har varit att för mig, att jag har sagt till teamet också att vi måste förstå oss som att vi är de glada på Reeperbahn. Vi kan gråta sen och innan, men vi kan inte gråta där. Vi ska vara glada där. Vi har Jesus. Han har frälst oss. Han kan frälsa varenda en. Det finns ingen boja där som är stark nog att hålla någon fast som vill. Men för att de ska vilja så måste de veta mer än första steget. För det, de lever i en helt annan situation än en vanlig tysk eller svensk. Och då har jag sagt så här att om vi förstår oss själva att vi också är på väg. Så vi, när vi evangeliserar så har inte vi attityden att vi står liksom, vad säger man, statiskt i en moralisk, på en moralisk nivå som då är utslagsgivande om man är med eller inte. Så att är man inte med på vårt moraliska sätt att se på saker så är man utanför. Och jag har ju insett att ingen av oss är färdig. Eller räck upp handen den som är färdig. Där var ni nära. Ingen av oss är färdig, eller? Vad säger det? Jo, men vi är på väg. Och vad är vi på väg mot för håll? Vi är på väg mot Jesus, eller? Och vi är kanske inte i den livsproblematiken med droger eller kriminalitet eller våld eller sådana saker eller prostitution eller ens omoraliskt liv. Vi kanske inte är där, men är vi fullkomliga för att vi inte är där? Nej, vi är fullkomliga i Kristus och riktningen mot honom gör oss till kristna. Inte den statiska eller den moralisk statiska teologiska positionen vi står i just nu gör oss till Kristi lärjungar. Utan riktningen av våra liv gör oss till lärjungar. Och då har vi sagt till de här då vännerna att häng med, vi är på väg, häng med oss, följ med. Och så kanske det kommer, ja men jag är ju si och jag är så. Vi har homosexuell, det var en homosexuell kille som är dörrvakt. Och han kommer från en kristen familj och han vill inte ha med oss att göra. För han hade alltid bara fått hört hur fel han är. Hur fel liksom han är och han måste liksom och får inte och måste och allt det där. Och sen när han mötte oss så har ju inte vi den attityden utan vi pratar inte om det utan vi pratar om vem han är. Vi pratar om vem Jesus är. Vi är inte där för att prata om sex. Vi är där för att prata om Jesus. Så vi pratar om Jesus med honom. Och han öppnar sitt hjärta och berättar då hur jobbigt han har haft det. För han kan inte hjälpa det, säger han. Och vem är jag att ha åsikter om det? Så utmaningen då, förstår ni ju. Vem måste inte jag våga älska honom? Våga säga till honom, du, Gud älskar dig. Ja men lägg av. Gud älskar dig i alla fall. Han älskar mig. Och Gud älskar dig. Och egentligen är det ingen väsentlig skillnad mellan oss. Om du vill följa Jesus, häng med oss. För vi sätter oss nu, vi läser Bibeln och det är alltid någonting för oss alla, en var, där vi måste jobba på någonting. Men inte utan Jesus. Vi tänker inte ta upp de här sakerna med dig eller med någon prostituerad utan Jesus. Utan då ska Jesus vara med vid bordet. Och då är det här ordet som gäller. Och så får vi alla sitta där. Känna att vi inte är färdiga men att vi är på rätt väg. Och genom kärleken och gemenskapen så bär vi varann framåt. Och då hände just den där känslan som vi kunde införa. Och det ska sluta med den videon. Så hände ett sånt här underbart vittnesbörd som vi ska se. Då var det en tjej som... Just för att hon fick den här friheten att ja men häng med. Bara häng med. Vi är här, du är här. Om du öppnar dig för det här så följ med och hör vad vi har att säga. Då hade vi alfakurs. Ska vi titta på videon? Ja. Jag vet inte hur jag ska beskriva det här. Jag har aldrig gått Guds väg så där direkt. Men pastor Frank och hans gäng, då började jag... Jag vet inte. De öppnade en dörr för mig. Att jag började be. Och att be till Jesus personligt. Och prata med honom. Och det hände någonting på en gång. Han lyssnar på mig, han svarar, han hjälper. Det är så överväldigande så jag förstår inte vad som hände. Jag har börjat älska Jesus. Det var så orealistiskt alltihop innan. Men genom bönen och alfagruppen en dörr öppnade sig till Gud. Och jag är så tacksam för det. Ska jag säga något mer? Nej, en annan gång. En annan gång. Visst är det härligt vad Gud gör? Ska vi be för de här vännerna, de här prostituerade? Jesus, du vet om de här fina människorna här som är så sårade och avvisade och ska behöva vara där de är, Jesus. Herre, jag bara ber för dem att du ska komma. Att vi ska få vishet och kärlek som räcker hela vägen. Att vi inte ska sluta i förtid för att det ser så omöjligt ut. Jag ber för teamet, Jesus. Ber för dem som ska vara med och stödja. Ber för dem som ska hjälpa till. Jag ber att du ska lossa bojorna. Att du ska segra där också, här. Det ska bli ett vittnesbörd för hela Hamburg. Att du lever, Herre. Och vi underordnar oss helt din vilja och din plan. Alla våra egna önskningar om hur det borde vara och skulle vara. Vi lämnar det. Du får göra precis som du vill. Vi vill ge oss åt dig, Jesus. Också här hemma i Sverige. Du ser människor som vi faktiskt kan nå med ditt budskap. Som behöver tid och kärlek och dig. Men de behöver oss också. Herre, hjälp oss att, som du gjorde, ge våra liv för dem, här. För att dela glädjen sen, Jesus. Amen. Amen.